Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Välkomna till Cancersnack. Det är jag som är Lotta.
Och det är jag som är Emma.
Och i den här podden snackar vi cancer utifrån ett drabbat och närstående perspektiv.
Ja. Idag ska vi prata om sorg. Och vi har bjudit in en psykolog som kommer från Psykologpartners. Så nu står Frida här utanför och bankar på dörren och vill komma in. Ska vi släppa in henne?
Ja, ta in henne på en gång.
Vi gör det.
Då kör vi. Välkommen hit Frida.
Tack.
Så roligt att ha dig här och vi är så tacksamma för att du tar dig tid och kommer hit till oss idag.
Tack för att jag fick komma hit.
Det känns jättekul att ha dig här och viktigt att få prata om det här med någon som har yrkeserfarenhet.
Ja, kan man säga så? Ja. Och viktigt för mig att få komma hit och prata om det också. Ett ämne som berör oss alla.
Men vi tänkte att du kan få presentera dig själv lite grann först.
Jag heter Frida. Och jobbar som psykolog på Psykologpartners. Där jag jobbar med i samtal och i handledning kring barn, unga och unga vuxna framför allt. Med olika svårigheter. Och en del så jobbar jag också i och med att vi har ett samarbete med organisationen Ung Cancer. Så jobbar jag med medlemmar i Ung Cancer i samtalsstöd.
Ja, så. För där kom ju vi i kontakt med Psykologpartners lite grann. I och med att jag och Emma har jobbat som, eller volontär jobbat som träffansvariga förut. Så på deras utbildning så kom ju ni dit och hade workshops och sådär.
Precis, så vi jobbar både med organisationen i Ung Cancer och så jobbar vi med medlemmar i samtal och så.
Så viktigt och fint jobb.
Jättebra.
Ett jobb som vi tycker är väldigt viktigt.
Ja, verkligen.
Ja, det är det. Det kan ju både du och jag känna, Lotta, att vi har fått mycket hjälp från Psykologpartners. De delarna har varit viktigt.
Vi ska ju prata sorg idag. Och det känns ju som ett väldigt stort ämne. Det finns ju många olika känslor, tänker vi såklart, i sorg. Och hur skulle du beskriva sorg i stort?
I stort så skulle jag beskriva sorg som en känsla. Som är en blandning av många känslor, upplevelser och tankar och ett helt paket som är olika för olika personer också, såklart. Men att sorg är någonting vi upplever när vi förlorar någonting som är viktigt för oss. När vi förlorar någonting som betyder mycket för oss så upplever vi sorg. Det kan vara att förlora någon vän, make, förälder, bli sjuk, förlora sitt arbete eller inte kunna få barn och så. Ja. Då upplever vi sorg.
Liksom, det finns väl olika reaktioner i sorg och så. Vilka reaktioner skulle du säga är de vanligaste?
Det kan vara så olika, men jag skulle framför allt vilja säga att sorg kanske inte är något som är konstant och alltid ser ut på samma sätt, utan att det just är, som du är inne på, att det förändras. Att det kan vara på ett sätt precis när man få ett besked eller precis i det där ögonblicket när livet står till och ger oss en smäll, till att efter några månader eller något år så kan det upplevas på ett annat sätt. Men just det där att sorgen bär vi med oss, det försvinner inte, men det förändras.
Det måste ju vara så individuellt också. Sorg ser olika ut för alla.
Ja, tänker det. Det finns ju vissa som delar in, man kan, eller forskning som delar in det lite i olika faser sådär. Men det kan vara så olika vad vilka faser man upplever och vem som, ja, utifrån vem man, hur man är och vilken situation man är i.
Precis.
Mm. Nej, för vi tänkte fråga också om de här faserna, om du vill berätta lite om dem.
Mm.
Vilka olika faser finns det?
Man kan prata om att det finns förnekelse. Man kan tänka att man går runt lite i en otäck dröm. Liksom. Mm. Det är svårt att ta på det och man kan ha overklighetskänslor av att nej, men det här händer inte. Lite så.
Är det det man är i början när man drabbas av en förlust?
Precis, lite att känslan nästan stänger av. Att allt stänger av och man kan nästan uppleva sig lite utanför sig själv. Och jag tror att många upplever det ganska mycket i början. Ja.
Mm.
Att det, liksom, det nästan kan vara så stort att det är svårt att ta in överhuvudtaget.
Mm. Ja. Man förstår inte, liksom, man kommer med undanflykter. Att det inte är sant det som har hänt.
Ja, lite så. För det kan ju också vara där om att precis det här händer inte.
Mm. Blir liksom som en chockartat.
Precis, chock är ju ett annat ord som jag tänker är väldigt likt det.
Mm. Ja. Det känns som att de går lite in i varandra.
Ja, och så kan det ju vara en annan fas som man kan prata om när det är väldigt, när känslorna tar över liksom, som i vrede eller vredesmod eller med arg och raseri, upprörd, alltså väldigt upprörd och tycker att det är orättvist och ja, när det är väldigt, väldigt starka känslor till att lite andra typer av känslor, lite mer nedstämdhet och sorg och ångest och rädsla, oro, ovisshet. Så.
Mm.
Och sen vet jag, kan man prata om att man kan gå igenom och uppleva att ja, men det här händer inte. Eller om det här inte hade hänt så lite försöka köpslå med det som har hänt eller liksom hitta tankar om att ja, om det här inte hade hänt hur hade det varit då? Nästan kan bli att man ber till någon högre makt om att bara ta bort det här. Liksom.
Den här vreden, liksom att man inte kan acceptera.
Ja, kanske försöker förhandla bort det på något sätt.
Mm. Jag tänker också på sorgen. Alltså, har sorgen någon slags funktion för oss?
Mm.
När man hamnar i alla olika de här faserna och har den en funktion? Förstår du vad jag menar?
Ja, precis.
Vi tog det som exempel när vi pratade om det här, Emma. Ja. Om den här kastrullen som man måste lyfta på locket ibland när det kokar, för annars kokar det över.
Mm.
Att sorgen är lite så, att den är nödvändig för oss för att hantera situationen.
Mm.
Som en ventil.
Ja, framför allt tänker jag att sorgen är viktig för att den talar om för oss vad som är viktigt.
Mm.
Att vi får de här känslorna, sorgen säger till oss och visar oss att nu står det inte rätt till. Nu har jag förlorat någonting som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt.
Mm.
Så det skulle jag säga är varför vi har sorg.
Mm. Det känns som en väldigt viktig del att också ta i. Att ta tag i eller att kanske vara i.
Ja.
Tillåta sig känna och vara.
Att vara i sorgen.
Men också väldigt svårt.
Ja. Ja.
Det är väl också väldigt individuellt hur man hanterar sorg. Det är väl något som kommer också bli väldigt en röd tråd i hela det här avsnittet. Att allting är individuellt. Man hanterar det på olika sätt.
Mm.
Sorgen ser olika ut beroende på vem vi är.
Mm. Sorg är någonting som vi alla har och sorg är någonting. Det är normalt.
Mm. Ja, sorg är ju också någonting väldigt jobbigt. Är det vanligt att man flyr ifrån den?
Ja.
Ja.
Jag gör det.
Mm.
Och många jag träffar gör det.
Men finns det några liksom flyktbeteenden? Så?
Det kan ju vara en del i sorgen att just dra oss tillbaka. Att ge oss själva tid att ställa oss vid sidan och tänka och begrunda, omvärdera och fundera på vad som är viktigt.
Mm.
Det kan ju vara en del i sorgen och en viktig del i sorgen att göra det. Och så kan det ju bli också viktigt att inte bara göra det, utan för det kan bli väldigt ensamt. Så att det är väl lite det också kan vara att också söka sig till andra människor, att gå emot den där känslan att dra sig undan och söka stöd hos personer runt sig som man har.
Men varför, varför flyr man? Är det för att det är så pass jobbigt att känna att det gör så ont? Mm. Är det en överlevnadsstrategi? Att man kanske flyr eller att man kanske sysselsätter sig med någonting för att slippa tänka och slippa känna?
Ja, vi kanske inte orkar vara i våra känslor. Vi orkar inte vara i så starka känslor så länge. Vi behöver liksom, när vi är i sorg, hålla om oss själva och hålla om den annan som är i sorg. Och att tillåta sig både att känna och att ha stunder när man faktiskt gör någonting annat. Mm. Och i början är det ju svårare, skulle jag säga. Då är det där ständigt att pocka på. Men det kan bli med tiden att även göra lite annat vissa stunder.
Ja, det vet man ju också av egen erfarenhet, att bara liksom att någon kommer och tar ut och går på en promenad tillsammans med en, eller liksom kommer och städa lägenheten, eller kommer och gör någonting praktiskt, eller bara att man går på bio, att man får göra någonting annat så man får koppla bort alla tankar ibland. Det gör väldigt mycket nytta. Att man får liksom komma ur känslorna ibland. Det är viktigt.
Precis, jag tänker att det är viktigt att båda får finnas. Både att, att man har någon nära sig som bekräftar sorgen som man bär på. Att man ser att den finns där och att man känner med en. Och också det där med att hjälpa till att hitta vidare eller hitta stunder där man kan, där det är okej att göra annat. Det är okej att gå på bio, det är okej att gå en promenad.
Okej, och skratta ibland.
Ja, det är det.
För vi pratade lite också om, när vi läste på lite, så finns det ju de här tre H:na. Känner du till dem?
Vilka är de?
Du nämnde lite nu. Det här, de står för håll om, håll tyst och håll ut.
Ja, just det.
De är ganska talande.
Ja.
För det som du var inne på.
Ja, lite det ni, precis. Hur kan det, det kan ju kanske bli så. Och ni pratar om också det här med att det är jobbigt att ha sorg och det är jobbigt att se någon annan ha sorg, så kan det bli att vi gör saker för att hålla sorgen på avstånd, även om vi kanske gör det i all välmening. Kanske att vi kommer med lösningar eller försöker säga saker som ska linda in och mildra, men att det snarare kan göra tvärtom. För att det är jobbigt med sorg. Och det är de där tre H:na där, tänker jag, kan vara något som är ganska skönt för en när man har sorg. Att det finns någon som bara är där och låter det som jag sitter med finnas.
Jag tänker på det här som du nämner också, det är lösningsfokus. Att vi fokuserar på lösning och vi vill komma med en lösning. Varför gör vi det? Vad beror det på att vi hamnar i en sån situation, att vi kommer med tips och råd? Det är ju all välmening, men det blir väldigt fel.
Jag tror att en del kan vara i hur vi har det i samhället, att vi tänker att vi kan fixa allt. Vi har en bild av att vi kan fixa allt. Och i den fysiska världen kan vi i stort sett fixa det mesta. Men det, när det gäller när vi har förlorat någon som vi älskar, så är det ju faktiskt inte någonting vi kan fixa, utan då sitter vi där med de känslor vi har. Och så det tror jag har med det att göra. Att vi tänker att vi kan och hoppas och vill så gärna ta bort de här, slippa känna det här.
Och det är väl som du var inne lite på också, det här att man, det också gör ont att se någon annan som man bryr sig mycket om och ens älskar att må dåligt. Då vill man komma där med en lösning, men sorgen går ju inte att lösa.
Nej.
Känns det som.
Nej.
Finns ju ingen lösning på det.
Nej, det var ju lite som vi pratade om förra gången. Det här att sorg är ju faktiskt ingen diagnos. Så. Man kan gå och prata och få terapi för att bearbeta och få liksom berätta. Men det går ju liksom inte att bota. Liksom så, utan det är ju känslor som vi bara har och vi kommer inte ifrån dem.
Hur står man liksom ut i de där stunderna när man väl sitter med någon som... Hur gör man? Hur stöttar man någon i sorg utan att komma med de där lösnings... De där eller idéerna, eller tankarna, eller tipsen?
Jag tycker att till exempel det i ert förra avsnitt, att ni visar en del att, att prata om det. Att visa att det är okej, att jag finns här om du vill prata om det. Men erbjuda det, lyssna, krama som personen vill det. Sitta tyst bredvid, erbjuda stöd. Visa att man finns till andra saker som du var inne på där med att hjälpa till med sysslor hemma eller komma med måltid eller bara finnas nära.
Lite mer praktiska.
Att, ja, både praktiska och att vara sida vid sida.
Mm.
Och det kan ju vara något oerhört vackert i det. När vi de stunder som man möts i sorg så kan ju det vara så otroligt starkt.
För där, alltså där känns det ju som att man knyter ett band på något vis. Jag kan ju känna det med Lotta när vi har gått igenom det här, att man pratar om sådana svåra saker, så blir det att man, eller att vi har, man blottar ju sig själv när man visar att man mår dåligt eller att man behöver hjälp.
Mm.
Och där någonstans så hittar man ju också ett band till varandra, tänker jag. Uh-huh. Kan du känna igen dig i det, Lotta? Mm.
Ja, alltså jag tror att det är viktigt att man tillåter sig själv att känna och att faktiskt vara på botten. Liksom att det faktiskt, det har jag fått höra många gånger, att det faktiskt finns en styrka i att visa det också.
Ja.
Mm. Att man inte behöver visa att man är stark eller att man liksom minsann, alltså att man faktiskt vågar visa sig svag. Mm. Att det är en styrka i sig och att det är viktigt. Men att det även är viktigt att tillåta sig att göra andra saker också. Som att så stänga av ibland och göra andra saker.
Mm.
Och att då omgivningen finns där i alla lägen tror jag är viktigt och fint.
Precis, både när man vill ge utrymme för sorgen på det sättet och när man vill göra ha en liten paus i det eller göra annat. Eller, ja. Visst.
Precis.
Och att också ha som någon som är så nära någon som har sorg och som har förlorat någon och så, minnas också att den finns kvar, tänker jag. Att det är någonting som du eller jag, vi bär med oss resten av livet. De sorger vi har.
Mm. Precis, för det känns ju också som en felaktig föreställning att man kommer över.
Mm.
För det gör man ju inte. Utan som du säger, att man kanske måste lära sig att leva med sorgen till slut. I början kanske den är väldigt central, men att den med tiden lever med en istället, liksom vandrar bredvid typ.
Mm.
Det känns väldigt så här ålderdomligt att man ska komma över.
Mm. Mm.
För det är väl inte det man gör liksom. Utan att man lär sig att leva med de fina minnena liksom.
Ja, sorgen måste väl ändå ändras med tiden, eller?
Ja, både med att tiden går och att vi under den tiden också gör olika saker för att hantera våran sorg. Bearbeta den eller hantera den på olika sätt.
Hur lång tid kan sorg ta? Eller,
det är ju det där, det tar ju från att det händer till resten av livet skulle jag säga. Liksom.
Mm.
Men att det kan vara, man brukar prata om att i alla fall 9 månader eller första året att man ska ta sig igenom ett år sådär av högtid. Man har förlorat någon kanske med högtider och sådär. Att ett år.
Det här sorgeåret.
Brukar man prata om. Ja.
Sorgeåret som man brukar nämna. Är det du menar?
Ja.
Och det är väl det också som har med det här håll ut. Att det kanske är viktigt både från sjukvårdens sida och omgivningens att se. För vi har också läst på lite om det här med riskgrupper till exempel. Att det faktiskt finns de som behöver långvarigt stöd.
Mm.
Och inte bara liksom att man tror att man kan åka dit och hjälpa till och diska och laga mat första månaden och sen är det bra. Mm. Utan att det faktiskt behövs en längre tid än så.
Precis, det kanske inte är där första månaden, utan att första månaden kanske man bara är i någonting att bita ihop. Och att man skjuter ifrån, om det skulle vara så att man skjuter ifrån sig sorgen och inte vill hantera, inte har möjlighet eller ork eller kraft just nu att faktiskt hantera den, utan att man har fullt upp med annat, så kan det ju vara att det där kommer till en senare.
Man förskjuts.
Ja, att också stödet behövs på olika sätt, på olika tider.
Mm.
Ja,
för min erfarenhet är ju att oftast när jag har varit i sorg så är det alla ens närmaste och bekanta och alla möjliga hör av sig alldeles när det händer.
Mm.
Men lång tid efter, det tystnar med tiden.
Mm.
Ju längre ifrån dödsbeskedet man kom eller vad det nu än är som har hänt.
Mm.
Att det tystnar med tiden och att det kan bli väldigt ensamt.
Mm.
Är det vanligt?
Det tror jag.
Det är livet som rullar på för andra.
Livet rullar på och vill kanske inte ta upp det av rädsla att ta upp någonting som man tänker att såra någon i det. Mm. Eller liksom, det kan vara i all välmening tänker jag. Men att, eller att, vi, att man bara inte tänker på det.
Nej. Men hur länge, om man ser någon, apropå de här riskgrupperna som Lotta tog upp, hur gör man om man ser att någon har fastnat i sorg och att det börjar bli destruktivt?
Mm.
Hur kan man då, som när man står bredvid, hur kan man göra? Har du något tips och råd att ge där? Om man ser att någon har fastnat i en sorg så den börjar bli destruktivt och inte mår, helt enkelt inte mår bra.
Det kan ju vara och försöka hjälpa personen att komma till någon, att komma till vårdcentral till exempel. Och att det kan vara att verkligen gå, om det är någon som mår väldigt, väldigt dåligt, att hjälpa dem att boka en tid och gå dit med personen, att kan behöva stöd med det. I det.
Underlätta sådana här praktiska saker.
Ja, och att samtala. Hjälpa till att personen kommer till någon som den kan få hjälp av, att liksom prata om att det finns hjälp att få.
Att man vågar.
För att komma vidare, just som du pratar om man fastnar.
Ja.
Och det gör vi ju till och från.
Mm.
Och ibland kommer vi ur med hjälp av en väns knuff eller ibland behöver vi professionell hjälp.
Mm.
Men då kommer vi nästan in på, vi läste på Cancerfondens hemsida och de uppmärksammar just nu en studie som håller på med sorgforskning och som ska hjälpa närstående. För man har sett att närstående ofta får en otroligt stor betydelse för vården av den cancersjuka och påverkas ju såklart kraftigt av den situation som det befinner sig i.
Mm.
Och vården har ju ett ansvar för dessa personer och både under och efter den här tiden just med sorgprocessen.
Mm.
Och att det är viktigt att man försöker fånga upp det här just runt närstående. Och att liksom för en närstående att det är viktigt att man vet, att man får veta att det faktiskt finns hjälp i form av kuratorer och sånt redan innan.
Mm.
Liksom när den pågående vården är kanske i sitt slutskede. Så.
Mm.
Och även information kan vara viktigt om just liksom palliativ vård och sådär. Att det ska hjälpa sorgprocessen.
Mm.
Och även det här med riskgrupper, att det är viktigt från sjukvårdens sida att man fångar upp dem tidigt.
Mm.
För det känns ju som att det är en brist idag och att det skulle kunna göras mer på den biten.
Mm. Precis, och både att ge och öppna upp för information till anhöriga kring vården, liksom vilket stöd och vilken hjälp det finns att få som anhörig och att det finns stöd och hjälp att få som anhörig.
Mm, precis.
Både i kampen, just när man är i kampen mot cancern och efteråt också.
Ja,
och vidare.
Precis, för det känns som att det kanske inte den som står bredvid alltid orkar göra själv. Mm. Att den kanske inte tänker på sig själv så först liksom mitt i det. Liksom.
Nej.
Men att det ändå är en viktig bit från sjukvårdens sida att erbjuda att det finns stöd och hjälp att få och även information. Så det är väl lite det den här forskningen tar upp och det känns ju som en jätteviktig viktig sak att forska kring såklart.
Det är jättebra för att jag tänker att det är ett jättestort lass att dra som närstående eller anhörig att vårda någon i livets slutskede också när man inser och vet vad som är på gång att ske. Att nu är det inte lång tid kvar innan slutet är här. Och bara den insikten måste ju vara oerhört tuff. Att hantera den själv, det känns ju nästan alltså omänskligt.
Och att informationen då, det är viktigt att den finns där innan eller inför eller att så.
Precis.
Så att när
vart man kanske kan vända sig eller hur man kan, alltså att man kan få hjälp att hantera den situationen.
Så att sorgen liksom hinner få ta plats faktiskt. För att det känns som att känslorna kan stängas ute när det ligger så mycket ansvar i den närstående.
Mm.
Att då sorg, de känslorna, de får liksom inte riktigt plats.
Nej, jag tänker det. Man är mitt i striden, mitt i stormen och bara kämpa med att överleva. Precis. Då är det, kan det vara svårt att öppna upp för känslan där i. Liksom. Mm.
Ja, jag tror att det är viktigt att bli sedd i det där. Ja. Faktiskt. Och sen även efter den kontakten med sjukvården. Mm. Den erfarenhet som jag har är ju att banden faktiskt klipps helt. Och att det är liksom ingen som direkt kontaktar de som står runt omkring efter.
Nej.
Och det tror jag också är en viktig del i bearbetningen.
Ja.
Jag läste så fint på Barncancerfondens hemsida. Mm. För då var det en mamma och en pappa som hade förlorat deras son. Och då skrev den här mamman ett blogginlägg om att de hade fått komma på ett läkarmöte till den här där sonen vårdades på den avdelningen. Och fick prata med sonens läkare i 2 timmar satt de och pratade.
Mm.
Och det revs upp jättemycket känslor hos mamman och pappan såklart. Bara att få komma till avdelningen och se allt. Liksom, och träffa personal och alla. Men att i slutändan så var det här väldigt skönt för dem. För att känslor fick bearbetas och de fick liksom någon slags bekräftelse i deras sorg och de fick liksom, det var en bra bearbetning för dem att komma tillbaka så.
Mm.
Och det känns som en viktig bit.
Att få möjlighet kanske att ställa frågor också.
Ja,
och
precis.
Ja.
Just i bearbetningsfasen, liksom, att det faktiskt finns en återkoppling där.
Mm.
Och där kan man också se och fånga upp kanske från sjukvårdens sida.
Ja.
Om det skulle finnas en mer rutin i det. Liksom. Sen är det rejäl med resurser och allt. Men,
ja, återigen i det finnas en bekräftelse på att det här fortsätter ju för er.
Mm. Ja, så är det ju.
Vården kring er son eller liksom, den är slut, men det fortsätter ju för er och få hjälp vidare.
Mm, precis. Och det måste ju också kunna liksom lindra psykisk ohälsa, depressioner, ångest, allt sånt. Så att jag menar, det är ju ett vinnande koncept på alla plan, tänker man ju.
Mm.
Det skulle finnas lite mer ordentliga rutiner på det här.
Ja, men absolut. Och just, jag tänker också att alltså, har man mycket sorg, som vi pratade om innan, att det lite förskjuts eller att det är så mycket som pågår att man själv måste överleva.
Mm.
Och så kommer det sen senare, den här smällen, att, som du Lotta inne på, psykisk ohälsa och att det kan bli lite mer långvarigt, som vi var inne på tidigare också.
Mm.
Att man kan fastna i det.
Mm.
Och då om man får att man har ett mer förebyggande tänk kring sorg, att man också har uppföljning efteråt, så känns det ju som att man minskar konsekvenserna av en förlust och sorgen.
Att öppna för möjlighet, eller att det är möjligt och man vet att man ska vända sig.
Ja, ta hand om den
att det kommer som... att det finns ett möte där så att man kan upptäcka eller målmyndigheten kan se att...
Ja.
Att det är någonting.
Ja, men precis.
Eller om en person inte mår bra.
Mm. Ja, men precis som du säger, att man öppnar för möjligheterna. Det behöver liksom inte vara någonting som man måste, liksom, utan att det bara finns en öppenhet för det.
Mm.
Det kanske finns ett inbokat möte.
Att valet finns.
Ja, men man kanske inte orkar och då är det så, men gör man det så är väl det. Alltså att det liksom, man öppnar upp för det. Känns som en, det skulle vara en viktig del.
Men tror du att det skulle vara en bra sak att ha återkoppling just för sorgbearbetningen? Att det skulle ha en positiv inverkan?
Jag tänker att när man är där när någon nära anhörig har dött eller sådär, att vården tar inte slut där, eller det tar inte slut för mig där, utan det fortsätter, och att ha ett möte inbokat med de läkare och där man har varit mycket den senaste tiden, att det kan finnas där som stöd utifrån vad man har då.
Men
ändå bekräftelse på att det här fortsätter. Och att fånga upp där om det är någon som, om man har behov av mer stöd och professionell hjälp och så, tänker jag.
Jag tänker ju att det kan ju bli att man får mycket frågor, och bara att få svar på det som den här mamman hade skrivit på i hennes blogginlägg. Att jag tänker att man får väl troligtvis mycket frågor.
Mm.
Att kunna få en möjlighet att få svar på dem.
Mm.
Att det kan hjälpa i sorgbearbetningen. Något slags lugn. Sen kanske det inte är ett lugn heller. Men...
att få hjälp i att sätta ord på det som har hänt. Det som har varit. Behandlingen. Hur det har sett ut. Och det som faktiskt har hänt. Så.
För just information är ju också en viktig del i bearbetning. Det vet jag själv. Bara att jag har varit det har varit jätteviktigt för mig med information. Sen är det säkert olika för alla. Men om man vill tillges information, att den möjligheten finns. För att det känns som att det är också en viktig del i bearbetningsprocessen, så att man har möjlighet, som du säger, att ställa de frågorna. Och sen tänkte jag också säga att jag tror inte man ska vara rädd för att själv kontakta sjukvården eller en kurator eller vårdcentralen eller en psykolog eller så. Om man känner att man har det här behovet, så ska man kanske inte heller vara bara förbannad på att det är ingen som kontaktar en, utan man, då får man faktiskt, då kan man göra det själv, att man inte ska vara rädd för det. För att om man känner att det är en viktig del, så, så ska man försöka och ta den kontakten själv.
Ja, och viktigt är ju också att, sjukvården ser, kanske ändrar om lite hur man ser att man behandlar inte bara en person, man behandlar inte bara en cancer, utan man behandlar en person som har en cancersjukdom, och den här personen har också nära släkt eller vänner eller så som berörs väldigt mycket och under lång tid ofta.
Ja, men det finns ju så mycket runt omkring en cancersjukdom. Det är som du brukar säga, Emma. Att det känns ibland som att de lyfter på huven.
Jag är en trasig bil. De ser inte människan med känslor. Så jag blir bemött att här, Emma, har vi problem. Att nu ska vi ta hand om det. Nu är det fixat och klart. Ut och lev ditt liv. Så sitter man där med alla känslor. Och både sorg och frustration. Och ett helt känsloliv som är upp och ner. Och kaos. Men att de inte ser människan, utan man är bara ett problem som ska fixas. Cancern är problemet och nu har vi tagit bort den, eller nu har vi gjort vad vi kan för stunden. Det är mina erfarenheter av vården, att sen har jag haft bra läkare också som har verkligen bemött mig som den människa jag är och tagit hand om mig i situationen. Men det känns som att det finns väldigt många sådana exempel där man ser det som man lyfter på motorhuven och fixar problemet, så att säga, som är cancer då till exempel.
Och att det finns också så många runt omkring, som du säger, Frida. Och i och med en sorg och en förlust, att det liksom inte bara är då sjukdomen, liksom, utan det är så mycket runt omkring som man ofta glömmer.
Och vad det kan vara, vad gör de olika, de läkarna som du, som öppnar upp för det här, att ändå bekräfta att de ser människan runt omkring det, jämfört med, med din andra upplevelse av de andra läkarna. Det behöver inte vara så stor skillnad. Det kan vara en fråga bara som gör att det blir en helt annan upplevelse för den och de som är i en tuff situation.
Ja, absolut. Det är ju så små detaljer som kan skilja från en positiv erfarenhet till en negativ erfarenhet.
Nej, men det känns ju som att smärta är en del av livet, och det går inte att undvika smärta och lidande i livet. Och att det är starkt sammankopplat med kärleken. Utan att vi skulle känna kärlek, så skulle vi heller inte känna sorg. Och det här med att vi måste hjälpas åt. Idag så behöver, hjälper någon mig, och imorgon så hjälper jag någon. Att det är viktigt att komma ihåg det. Att det är liksom...
För jag tänker, sorgen är egentligen väldigt fint. För det är ju priset vi betalar för kärlek, som du säger, Lotta. Det är ju någonting, det är egentligen någonting väldigt fint. I och med att det är ett tecken på kärlek. Och just det där, kan du inte upprepa det du sa där, det sista du var på väg att säga, det här med som du började att...
Ja, men precis. Att idag hjälper någon mig och imorgon hjälper jag någon. Och vi, att vi behöver ju varandra. Och även glädje och sorg ligger ju väldigt nära varandra, tänker jag. Just det här med glada och varma minnen som ändå man mår så bra av i den här fruktansvärda sorgen. Så det är ju som du sa i början, det är så mycket känslor i en sorg.
Och jag tänker det som du är inne på, att alla känslor är okej, och det är viktigt att tillåta sig själv att vara ledsen och att tillåta sig att känna både ledsen och glädje, för att kunna känna resten av våra känslor fullt ut. Så är det viktigt att vi tillåter oss att alla känslor är okej.
Du och jag, Lotta, var ju inne lite på det här tidigare, att man får lyssna på ett annat, en annan podd där de pratar om sorg, och just att det finns, eller jag tror det var du som sa det, Lotta, just att det finns en föreställning om en bild i samhället hur man ska vara när man är i sorg. Att det i sig kan lägga skuld på den som har förlorat någon. Man kanske inte får skratta till exempel, eller, och det känns ändå som en bild som blir väldigt fel. För varför ska man inte få skratta egentligen? Var kommer den bilden ifrån, undrar ju jag.
Det känns ganska gammalmodigt.
Ja, verkligen.
Förr så skulle man gå svartklädd liksom i minst ett år och inte skratta, utan bara se ledsen ut. Det känns som en ganska gammalmodig bild av sorg. För det är ju faktiskt mer än så. Som vi säger, det är så mycket känslor.
Har den bilden av sorg över tid förändrats? Från hur det var förut till hur det är idag? Kan du som psykolog se någon skillnad? Kanske också en väldigt svår fråga.
Ja, jag hoppas ju att det ska förändras, som ni säger. Att det ska öppna upp för att det, sorg kan innehålla så mycket. Och att det är just det att vi har förlorat någonting som är viktigt.
Mm.
Och det vi har förlorat har både, troligtvis både gett oss, liksom, det ger oss nu väldigt mycket smärta just för att det har gett oss väldigt mycket glädje och varit viktigt för oss och är viktigt för oss.
Men tror du att det ligger någonting i att det kommer från den här tiden med sorgår som Lotta säger och att det därifrån det kommer, att det blir lite,
ja.
Det känns som att samhället reagerar eller man har en förväntning på att sorg ska ta en viss tid.
Ja.
Och går det snabbare än den förväntningen eller tanken man har i huvudet så kanske man reagerar.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Ja, att vi har vissa förutfattade meningar om hur det ska vara och att det påverkar hur vi reagerar på en person som inte följer den. Absolut. Till exempel som Ung Cancer tycker jag så. Som lyfter fram verkligen det här att alla känslor är okej. Okay.
Mm.
Att luckra upp lite i det här. Det är kanske mycket de här känslor av glädje och lycka och nyfikenhet. Det är kanske de som vi ofta lyfter fram och visar. Men det är också viktigt att ge utrymme till resten av de känslor som vi har. Både för vår egen skull för att också kunna känna de här lycka och det. Så är det också viktigt att kunna känna.
Ja, för om man,
sorg och så vidare.
Precis, om man stänger, nu kanske jag går in på ett annat spår, men just att om man stänger ner eller stänger av eller trycker ner de här, vad ska man säga, jobbiga, alltså sorgen, om man säger motsatta känslorna till glädje och skratt, alltså så, om man tänker sorgen och det jobbiga, vad kan det leda till i längden? Kan det liksom bli farligt?
Om du överlag har det sättet att hantera känslor på, och framförallt de här känslorna som vi kan tycka är obehagliga att ha, så blir det att det blir svårt att känna andra känslor också.
Mm.
Försöker stänga in dem och trycka bort dem, men då står vi där och kämpar och trycker, kan jag nog likna sig med att vi står där och trycker som med en badboll och håller bort de här känslorna, vi vill inte känna dem. Och i slutändan blir det att det är just vi så försöker trycka ner de här under ytan, att de inte ska finnas och inte vara. Mm. Och det blir ju att då är det de vi kämpar med och så blir det svårt att se resten av det vi är i just nu och vad som är viktigt och vad vi vill och vad vi vill sträva mot när vi står och kämpar för att trycka bort jobbiga känslor eller tankar. Så att det kan bli nästan tvärt emot om vi kämpar med att hålla bort jobbiga tankar och känslor, att det blir att det är de vi har och att vi missar andra resten av livet som fortgår och de glädjeämnena som också finns. Det finns både smärta och det finns både glädje och andra.
Ja, det är ju något jag och Lotta har kommit tillbaka till några gånger, att sorg och glädje måste få dela rum med varandra, för det är livet.
Mm.
Det finns både och. Man kan inte ta bort det, varken det ena eller det andra.
Otroligt talande förklaring tycker jag med badbollen.
Ja.
För det är, man förstår ju precis vad du menar. Det är därför det är så viktigt att känna allting som vi ofta säger och som Ung Cancerorganisationen verkligen står för. Det är ju otroligt viktigt.
Mm. Och det tänkte jag på för att prata om ert förra avsnitt om sorgen, tänkte jag där det här med också att först när vi har låtit oss själva känna att sen också ta ställning och som ni sa, men vad är, ja men vad, fortsätta på det spåret. Vad är viktigt för mig och vad är viktigt för oss? Och det tänkte jag att ni pratade om en hel del i det. Att mitt i när ni var i er kamp där, att se att vi vill resa är viktigt och att uppleva saker ihop.
Mm.
Och det fortsätter vi med mitt i allt det här.
Ja, men precis. Det var en väldigt viktig del för oss. För som vi också pratade om, du och jag, Emma, förut. Det här med att drabbas av cancer är ju en sorg i sig såklart.
Mm.
Men inte bara sjukdomen i sig, utan även det här med framtidsdrömmar och att man förlorar en del av sig själv.
Mm.
Som du har nämnt, Emma. Det här med naivitet och fysiska förutsättningar och allt sånt som kommer ibland med ett cancerbesked. Mm. Att det är också en sorg i sig. Och även att stå bredvid kan ju också vara att man tappar vissa framtidsdrömmar och allt sånt. Och att det i sig också är en sorg.
Mm.
Och som du säger så, ja, vi lärde oss att liksom leva så att vi försökte då göra saker som vi mådde bra av. Jag tror att det här du säger om förnekelsen och sådär. Så kände ju vi väldigt mycket när min man fick sin cancerdiagnos. Först fick man en chock och man var helt, liksom, det var nattsvart.
Mm.
Och sen var det nästan förnekelse och undanflykt. Att man försökte komma på lösningar liksom, och bara strävade efter det. Och liksom, ja, man förnekade liksom, att nej, men det kommer liksom... Man försökte hitta lösningar.
Mm, vi ska göra vad vi kan.
Mm, precis. Och man levde i en karusell och bredalbana utan dess like liksom, i första tiden. Någonstans så kom vi inte acceptans för att acceptera, tänker jag aldrig säga att man gör eller att vi har gjort.
Mm.
Men vi förstod att det inte går att ta oss ur den här situationen som vi var i. Så att vi försökte då se till vad är det som är viktigt för oss just nu när vi är här i den här situationen som vi är i. Och då var det ju att för oss var det att resa och att ändå försöka sätta upp framtidsmål, fast att vi inte tänkte så mycket på dem ändå, men att vi försökte liksom göra saker som ändå var viktiga och vågade ändå försöka tänka på den närmsta framtiden. Så
jag brukar för mig själv och i mina samtal så där prata om att det finns ju olika saker som gör att vi hamnar i en sak som händer i livet. När livet slår till så hamnar vi i verklighetsglapp. Det är ett glapp mellan hur vi tänker och hur vi har tänkt att livet ska vara och hur det nu ser ut. Och en del i det är ju att vi ska göra allt vi kan för att försöka få ihop de här bitarna i hur vi vill att det ska vara och hur det är. Och vi behöver göra det, att försöka göra allt vi kan. Men vi måste också se att det kan ta tid och vissa, ibland kan vi inte få ihop det. Det går inte att få tillbaka någon som har dött eller sådär, utan då, hur ska vi klara oss så länge?
Mm.
Liksom och där första delen är ju det att hålla varsamt om oss själva och ta en dag i taget och se vad okej. Okay, utifrån situationen som är här och nu, vad är viktigt för oss?
Mm.
Vad vill vi stå för? Eller vad behöver vi?
Precis.
Eller jag?
Mm. För det är ju det tänket som, det fortsätter ju lite nu också. Liksom när det som har hänt. Att man, som du säger, en stund i taget och en dag i taget.
Mm.
Men någonstans förstår man att man måste försöka göra saker som är viktiga för en och som man mår bra av.
Mm.
Men att ibland så orkar man inte ens det, utan man tar en stund och en dag i taget och försöker vara i känslorna liksom. Det får vara som det är, alltså som du är inne på.
Jätteviktigt.
Precis, både att lyfta blicken och lyfta blicken och se vart det är på väg, men också att ha stunder där man är i det som är.
Jag kände ju en annan slags sorg. Det tänkte vi prata lite mer om. När man som drabbad jag kan ju känna att jag som drabbad har fått en slags sorg. Så det är en annan sorg, men det är förlusten av jag som frisk.
Mm.
Och just att jag hamnade i en väldig identitetskris när jag blev sjuk. Just för att när jag tittade mig i spegeln så såg jag inte Emma längre. För jag hade inga hår på huvudet, jag var kortisonsvullen och jag såg ju bara cancer. Och sen med sjukdomens gång och behandlingar och operationer och sådär, så har jag fått andra förutsättningar rent fysiskt. Och den sorgen, att jag inte är friska Emma. Jag är fortfarande Emma, samma person.
Mm.
Men har andra förutsättningar. Och det är en sorg som jag tycker är otroligt svår att hantera.
Mm.
Och det tänkte vi prata om i nästa avsnitt. Ägna ett helt avsnitt om den typen av sorg. För det är också en sorg, fast en annan slags sorg.
Det är en viktig bit och det är en stor fråga. Så då har vi sagt att vi ska ha ett helt avsnitt kring det.
Mm. Gå in lite djupare på det. Vad det kan innebära och hur man hanterar det och hur det kan vara.
Mm.
För det känner jag igen när jag pratar med många andra drabbade, att de också känner den här frustrationen och sorgen och smärtan. Att man kan titta på bilder från hur man såg ut förut eller hur man var förut, och idag sitter man i en helt annan situation.
Mm.
Och den sorgen är så svår att acceptera eller ha och bära, för det är ju någonting man har med, alltså, som vi också sagt nu, att sorgen är något som följer med kanske ändras med tiden, men det är något man får lära sig leva med. Så det tänkte vi gå in på lite mer nästa avsnitt.
Jättestort tack Frida för att du kom och var med oss idag.
Tack för att vi kom och pratade med er.
Ja, jättespännande och intressant att ha dig här och givande.
Mm. Detsamma.
Det betyder jättemycket för oss att du ville komma hit.
Mm.
Så tack för det.
Tack.
Mm. Så ska vi kanske bara säga det också, att har ni några frågor eller tips på ämnen som ni vill att vi tar upp i podden eller personer som ni vill att vi har med som gäster, så får ni jättegärna mejla oss på cancersnacket@gmail.com. Så där får ni jättegärna skicka. Det funkar även att ni skickar även på Instagram eller Facebook. Då heter vi ju Cancersnack.
Yes.
Så DM där så kan vi ta upp era frågor och funderingar. Och, ja.
Tusen tack för att du har lyssnat.
Tusen tack.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.